göra verksamheten avgiftsfri och inkludera kulturskolan i den ordinarie skoldagen för de barn som bor på landsbygden. Och enligt Karkiainen kan kulturskolan ha stor påverkan på samhället i stort.
Vi ser hur det har också gjort att många barn och unga får en vettig fritidssysselsättning. Vi har sett hur det verkligen har en effekt och ger en effekt på många barn och unga.
Toba Salam, Kulturnytt.
Fem musiker i Mexiko har blivit mördade efter att deras band blivit inhyrt för att spela på en privat tillställning i en våldsutsatt stad i nordöstra Mexiko. 9 personer med påstådd koppling till narkotikahandel har gripits, misstänkta för morden på de här 5 musikerna. Det uppger en åklagare enligt nyhetsbyrån AFP. Jens Möller, Kulturnytt.
Fler kulturnyheter i appen Sveriges Radio Play. Det avslutar Kulturnytt.
En 15-årig pojke åtalas misstänkt för mordet på en man i 30-årsåldern som skedde på en gångbana i Norrköping i slutet av mars. 15-åringen ska inte haft någon relation till offret och han ska ha filmat delar av mordet enligt chefsåklagare Robert Eriksson.
Delar av gärningen är filmad och filmen är påträffad i en tilltalades telefon.
Det var strax efter 4:30 på söndags eftermiddagen den 30 mars i år som den 31-årige mannen utsattes för en överraskande attack vid Åbackarna. Han fick flera knivhugg mot sin kropp enligt åklagaren som säger att det inte har funnits någon tidigare koppling mellan den misstänkta mördaren och offret.
Som tilltalad själv beskriver det så söker han ju upp en för honom okänd person. Motivet verkar vara att han vill döda någon medmänniska.
Har han blivit uppmanad till det här utan någon?
Finns det inga digitala spår på sådant fall? Finns det ingenting som tyder på att någon uppmaning eller annat?
Den misstänkte pojken som har erkänt mordet kunde gripas 3 dagar efter gärningen. Bland annat genom att han observerats på en övervakningskamera en bit ifrån brottsplatsen. Undersökningar har visat att pojken inte led av en allvarlig psykisk störning när brottet begicks. Vad åklagaren ska yrka på för straff vill han återkomma till vid rättegången som ska hållas inom 2 veckor.
Reporter Lisen Elofsson Tosting, P4 Östergötland. En 16-årig pojke begärs häktad misstänkt för ett mordförsök efter en skjutning i närheten av Grästorp tidigare i veckan, rapporterar P4 Skaraborg. Det var i tisdags morse som polisen larmade om skottlossningen. 16-åringen som greps i anslutning till brottsplatsen skadades lindrigt och fördes till sjukhus. Polisen har tidigare uppgett att de misstänker att skottlossningen kan vara kopplad till gängkonflikter. Häktningsförhandlingarna hålls under eftermiddag. När Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson skulle hålla sitt stora tal på Socialdemokraternas kongress idag stördes det av klimataktivister. Aktionen kunde snabbt avbrytas. I talet målade Magdalena Andersson upp en dyster bild av framtiden och sa bland annat att vi står inför en tid där kriser och omvälvande skiften riskerar att bli det nya normala. Finansinspektionen varnar idag för bedrägerier där gärningsmännen påstår sig arbeta för just Finansinspektionen. I bedrägeriförsöken som har utförts via telefon eller mejl erbjuder bedragarna till exempel hjälp med att få tillbaka pengar som man förlorat vid tidigare bedrägerier. Enligt Finansinspektionen kontaktar man aldrig konsumenter i sådana ärenden. Och det avslutar Ekots nyheter klockan 2 som du fick av Karina Segura Morberg.
P1, Sveriges Radio.
Din och min plånbok, hur påverkas de av försvarssatsningarna i Sverige och världen? Det ska det handla om nu.
Är det en försvarsbubbla just nu, eller?
Vi vet att det kommer göras försvarssatsningar, men kommer de gå så pass bra som många investerare hoppas på? Det är frågan.
Det satsas mycket på försvar i Sverige och
Europa. Hur påverkar det vår privatekonomi? Det handlar det här avsnittet om. Till min hjälp att svara på frågorna har jag SVTs ekonomikommentator Alexander Norén. Hej!
Hej!
Och Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Hej!
Hej!
Jag heter Maja Åström. Det här är Ekonomiakuten. Ann-Kristina skriver till oss. Hennes brev lyder så här. Hej Ekonomiakuten. Jag undrar hur den senaste tidens krigshets kommer påverka våra plånböcker och besparingar. Hur ska man spara för att känna sig mindre sårbar? Ja, vad säger du, Frida, rent generellt?
Ja, men det finns ju jättemånga aspekter av det här. En aspekt är ju just att EU har blivit väldigt tydligt att vi kan inte räkna med USA i försvarssammanhang. Det har gjort att man har aviserat stora, stora investeringar i försvar. Och det har vi ju sett att det så har det ju påverkat flera sektorer, framförallt försvarssektorn på börsen. Så har man investerat i det, och då har man dragit en vinstlott då. Men sen så förväntas ju faktiskt de här stora investeringarna öka tillväxten i Europa. Så att på så sätt så kan det ju vara bra konjunkturmässigt. Men som sagt, det finns väldigt många aspekter av det här också. Det är ju bara en sån, och den sker inte heller isolerat. Den sker ju också mot bakgrund av tullar och den typen av krigshets, då, tullkrigshets som vi också har.
Mm. Påverkar räntor, om Tyskland ska låna så mycket pengar som de har sagt att de ska låna för att biffa upp sitt eget försvar. Ja, då har vi sett hur det har dragit upp räntorna där, och det påverkar oss kanske i förlängningen också. Och sen också kronan. Jag menar det här med att det har gått bra för svenska försvarsbolag och att man får upp ögonen för Sverige då, som relativt sett tryggt när det verkar osäkert där borta på andra sidan Atlanten. Det har ju stärkt kronan. Så det är mycket som händer samtidigt. Mm. Nästan omöjligt att räkna på vad som blir nettoeffekten av det.
Och hur ska man då spara för att känna sig mindre sårbar?
Ja, men vill jag börja med att fråga, varför känner man sig sårbar? Ja, det är klart det är naturligt att känna att när osäkerheten ökar så undrar man om man sitter i rätt båt, så att säga. Om det är en bättre båt att sitta still i, för att låna en metafor som du introducerade tidigare i program, Frida. Jag känner mig inte plötsligt helt sårbar så. Jag tycker inte man ska gå omkring och oroa sig för mycket. Och i sådana fall, sin egen ekonomi, kolla, har jag lagt alla ägg i samma korg? Har jag slagsida på båten? Ja. Eller är den rätt balanserad?
Och satsa på guld?
Då kan man vara lite... Ja, guld vet du. Det är någonting som ibland går upp när det är osäkert, men rent över långa loppet så har det inte varit någon särskilt bra investering. Ja.
I slutet av mars då berättade statsministern Ulf Kristersson att det ska satsas 300 miljarder på upprustning. Om vi tar det från början, var ska de här pengarna komma från, Frida?
Tanken är ju att man ska låna för att få till det här. Man ska inte höja skatten eller så, vilket det här är ju också en diskussion. Hur ska det här finansieras? Och då är ju ett alternativ skulle kunna vara att höja skatten. Det vill man inte göra. Man vill inte höja skatten för hushåll i ett läge där man hoppas att hushållen ska komma igång med sin konsumtion, där många hushåll har det tufft. Utan det här är tanken att man ska lånefinansiera.
Och var lånar man ifrån, Alexander?
Ja, finansmarknaden. Man går ut på liksom den öppna marknaden. Det är ju Riksgälden som är statens lånehaj, eller vad man ska säga, som liksom går ut och säger: hej, vem vill låna ut 100 miljarder till Sverige på 20 år? Mm. Och nu visar det sig att det är rätt många, för att Sverige känns tryggt och bra och trovärdigt och har bra statsfinanser. Med det menar man att man har relativt låg statsskuld. Mm. Finansmarknaden ser på svenska staten ungefär som en bank ser på en bolåntagare. Har du bra anställning och trygg inkomst, och har du låg skuldsättning, så vi tror att du inte kommer gå omkull.
Ja, men då kan du få låna.
Då får du lån, och då får du lite bättre ränta också.
Mm. Är det något land i Europa som har precis tvärtom?
Ja, Italien brukar man lyfta fram som liksom de som kanske måste ta ett sms-lån, få den typen av ränta om de ska låna och täppa hål ytterligare i sin statsskuld.
Vi har ju flera av de länder som var i centrum för det som var skuldkrisen där omkring 2011. Alltså det var ju Italien, och det var ju Grekland och Portugal. De har ju fortfarande ganska höga skulder. Men i den situationen är ju inte Sverige, och det är därför som regeringen då ser möjligheter att låna till det här, just för att vi har finanserna i ordning.
Men de här 300 miljarderna, alltså låter ju så löjligt mycket, men hur mycket är det egentligen om man jämför?
Ja, men det är ju löjligt mycket, men det ska ju motsvara då 3,5% av BNP, en ökning till 3,5% av BNP från 2,4% som vi har idag.
I försvarssatsningar.
Mm.
Men sen ska man komma ihåg att de där 300 miljarderna ska pytsas ut över, det är en ökning av försvarsbudgeten som ska pytsas ut över 10 år, så i själva verket blir det 30 miljarder per år. Om du då räknar med att det ska bli ungefär 2% inflation under den här tiden, så är de egentligen inte värda ens 300 miljarder över hela den här 10-årsperioden. Så det kanske inte är så fruktansvärt mycket ändå. Men visst, jämför med risk för att jag har fel, att polisen får typ 45 miljarder i statsbudgeten, så är det ju ändå en väsentlig summa pengar.
Man kan jämföra med Tyskland. Denna väldigt omtalade stora försvarssatsning som Tyskland ska göra, då är det ju 1 biljon euro, om inte jag är helt fel. Så att det här är ju
ganska
det är ju ganska mycket mer. Men Tyskland är Tyskland också. Mm. Och det är ju väldigt intressant, därför att Tyskland har ju inte rustat upp på väldigt länge av historiska skäl också.
Fördelen då för svensk ekonomi med den här satsningen?
Ja, men när man gör en sån här stor upprustning, man kan ju bara tänka sig, alltså det är klart att det är försvarsmaterial som ska köpas in, men det är också kanske vägar som ska byggas, det är infrastruktur, det ska bygga saker, byggbolag som drar nytta av det här, ja, det kanske måste lagas fler måltider till de som är inne och gör militärövningar, alltså det får ju ringar på vattnet när man gör såna här stora satsningar. Så att det väntas ju öka tillväxten i svensk ekonomi. Sen hur mycket, som sagt, det här sker ju också i en kontext där vi är i lågkonjunktur som väntas kanske späs på av andra saker som tullar och annat. Men på marginalen så kan det här vara motverkande kraft lite grann till det. Och i hela Europa så ser man ju att det här kommer att öka tillväxten. Så att på så sätt så är det ju positivt, framförallt kanske för byggbolag, infrastrukturbolag.
Partypoopen här i rummet då säger att ja, så fort som staten vräker ut pengar i någonting i ekonomin, så finns det också risk för att det blir inflation i slutändan av det.
Och det är nackdelarna kanske?
Det är en möjlig nackdel.
Men då sker det här som en motkraft lite grann, ja, till att vi har en lågkonjunktur, eller hur? Kan man ju tänka sig.
Så då kanske det inte gör så mycket just nu. Och sen smetas det här ut också över 10 år. Mm.
Så det är nackdelen. Har du någon annan nackdel?
Nej, men det är just då, i teorin så stämmer det absolut som Alexander säger, att det skulle kunna öka räntorna och spä på inflationen. Men eftersom det, som sagt, det sker inte isolerat, det sker när vi har en annan, någonting som faktiskt drar ner konjunkturen lite grann, det vill säga tullarna, så tror jag inte att det hotet är så överväldigande faktiskt, att det skulle kunna spä på inflationen.
Men och många länder ju, vi har varit inne på Tyskland, vi har pratat om Italien och Sverige då, vill låna. Jag vill rusta samtidigt och behöver låna för att göra det. Kan det bli extra dyrt att låna?
Ja, alltså allt annat lika. Om det finns lika mycket pengar ute som vill bli utlånade och sen är det fler som vill låna, ja, då kommer ju räntan att gå upp. Tvärtom, om ingen vill låna men kapital vill lånas ut för att liksom få avkastning, ja, då kommer ju räntan gå ner. Då kommer man behöva... Så att ja, allt annat lika, räntorna... Det pressar upp dem. Mm.
Ja, precis. Men då är vi inne lite grann på det här som vi var inne tidigare. Att det verkar ju vara många som tycker att det känns bra att investera i Sverige, för att det verkar vara en ganska trygg investering. Och då pressas ju räntorna ner. Så att Sverige har ju inte den här problematiken kanske som andra länder har då. Utan här är det investerare som lockas, fast de får en ganska låg ränta här.
Om USA fortsätter att tappa kraft och maktens karta ritas om, till exempel Europa, blir starkare, vad kan man fördel med det rent ekonomiskt för oss?
Ja, men rent ekonomiskt är det att om det blir mer intressant att investera i Europa jämfört med USA, så finns det mer pengar till företag som vill växa här. Och då kan det gå bättre för europeisk ekonomi. Vi kan få bättre tider.
Och då är det min tur att vara partypooper här nu. Vi turas om att ha den.
Ja, det är bra tycker jag.
Nej, men det är ju så här, om det nu är så att man blir mer och mer osäker på USA och amerikansk ekonomi, så kommer ju det då tyvärr spilla över på ett negativt sätt, även på Europa tyvärr. Därför att europeiska företag är... Ja, de har sitt säte i Europa, men USA är en superviktig marknad för dem. Och det gäller ju även svenska företag. De har inte Sverige som primär marknad, utan det är ju Europa och USA. Så att går det dåligt för USA, då kommer tyvärr Europa dras med och påverkas konjunkturmässigt. Och det är därför som man pratar om att det finns inga vinnare på handelskrig. Det är av de här skälen. Så att, jag har svårt att se att det skulle vara någonting bra och att Europa skulle bli starkare ekonomiskt.
Europa är också ibland kallas för ett museum i jämförelse med...
Ja, precis. Och det är ju lite grann... Alltså USA har ju haft de här stora techbolagen. Man har liksom, det är AI, det är sätet för AI. Medan Europa har stått lite mer för bank och verkstad lite grann. Ja, men kanske då att vi tvingas ha en ökad innovation innovationskraft i Europa. Vi har förlitat oss mycket på USA och vilka tjänster de stora techbolagen kan erbjuda. Ja, men vi kanske får tänka om. Vi har SAP i Tyskland. Det är liksom det stora tech-AI-bolaget. Men vi har inte så väldigt, väldigt många. Kanske att vi behöver rusta upp även där faktiskt för att inte förlita oss för mycket på USA.
Det är intressant att se framöver. Det blir om nu liksom amerikanerna inte våra bästa vänner längre, lyckas Europa då bli kompis med resten av världen desto mer? I Indien, Brasilien, ja, men kanske rent av Kina. Man kanske inte kan vara så här avståndstagande från dem längre. Kan det bli nya handelsvägar, nya handelsblock som växer fram? Och ja, det tror jag ska bli riktigt spännande att se framöver. Så att det behöver ju inte, det kan liksom vara en motvikt till det här att exporten till USA minskar.
Jag ser att du vill säga något, Frida.
Nej, men jag tänker bara att det är ju inte, jag håller med Alexander om att det blir väldigt spännande att följa om det vi får nya handelsvägar, nya partners. Det är ju en diskussion, får man väl ändå säga, kring Kina som faktiskt har ju försökt flytta fram sina positioner lite grann i det här. Men om vi nu ska prata försvar ur ett försvarsperspektiv så är det inte helt oproblematiskt att handla mer med Kina kanske. Det är ju, där får man ju verkligen fundera, vill vi ha Kina som handelspartner ur alla aspekter?
Och det som kan påverka våra plånböcker sen i vad gäller just relationen till Kina, det är att om Kina nu inte kan exportera sina grejer i USA
och dumpar,
var ska de då sälja sitt överskott av produktion som de inte förmår att köpa själva på den inhemska marknaden? Kanske i Europa. Så då kanske det blir ännu fler billiga prylar från Kina här och bilar som ju visserligen har tullar mot redan. Och priserna går ner här och det skulle i sådana fall vara bra för den europeiska inflationen, men kanske dåligt för de företag som då får ökad konkurrens.
Vi har fått den här frågan från signaturen snart blivande pensionär. Hej! I dessa tider av stor osäkerhet och oro så funderar jag mycket på var det är lämpligt att placera mina besparingar. Jag har det mesta placerat i indexfonder med viss geografisk spridning. Dock är ju inte den geografiska spridningen så stor som man kan tro eftersom både globalfonder och teknikfonder har en stor andel placerade i USA. Därav min fråga om hur aktiv man kan förvänta sig att förvaltare av denna typ av fonder är. Kan jag lugnt luta mig tillbaka med förvissningen om att förvaltarna av till exempel en globalfond aktivt analyserar marknaden och anpassar den geografiska fördelningen på ett adekvat sätt? Eller bör jag själv vara mer aktiv och vikta om den geografiska spridningen? Frida, hur skulle du råda snart blivande pensionär?
Ja, alltså det här är ju indexfonder. Då finns det ju inte någon förvaltare av kött och blod som sitter och analyserar marknaden.
Per definition är de inte aktiva då?
De är per definition inte aktiva, det vill säga helt passiva. De investerar efter hur marknaderna har växt i förhållande till varandra. Eftersom USA har växt väldigt mycket de senaste åren så har det blivit väldigt mycket i USA här. Så det finns ingen av kött och blod som sitter och tar ett beslut. Nej, men nu tror vi mer på Europa, vi viktar ner USA. Det finns ingen sån mekanism i de här, utan de här är ju helt passiva. Så vill man ha en annan fördelning, då behöver man komplettera den här indexfonden med andra typer av fonder. Tillväxtmarknad, Sverige eller vad det kan vara.
Ja, det är hon som måste vara aktiv. För det är som en robot som sitter där och följer slaviskt ett index. Och då kan man gå in i det där produktbladet eller vad det nu heter för den här fonden och se vad är det för index den här fonden följer. Och då kan man se, oj, den här globalfonden innehåller till exempel 60% amerikanska aktier. Vill jag ha det? Nej, då måste jag själv välja någonting annat.
Så hon kan inte luta sig tillbaka med förvissning?
Om det är indexfonder?
Nej, inte om det är en indexfond. Nej. Utan då blir det den fördelningen så som ett världsindex är fördelat. Och då är det mycket USA just nu.
Ursäkta då en korkad fråga kanske. När börjar de vikta om? Alltså hur länge ska det gå dåligt för en viss typ av marknad för att man ska vikta
om? Alltså, varje index sätts ju, stäms ju av med vissa tidpunkter helt enkelt. Och har det då förändrats, har en marknad gått sämre än någon annan, säg att USA nu har gått lite sämre än Europa, då kommer ju det förändras i index. Och det är ju, det kan vara MSCI World heter ett vanligt index som många fonder följer. Då kommer fonderna ändra sin viktning också. Men det är ju inte från en dag till en annan som man ändrar här från 70% USA till 50% USA, utan det kan ju vara liksom någon tiondel liksom det endast. Det här går ju inte fort, utan är det omkring 70% USA så kommer det se ut så inom en överskådlig tid.
Och framförallt inte i framåtblickande spekulativt syfte om att man tror att USA-börserna kommer gå sämre eller något sånt där. Då är det någonting som en aktiv förvaltad fond kanske kan göra, och då får de i sin tur förhålla sig till vad står i deras produktblad, vad de lovat att den här fonden ska investera i för typ av aktier och var någonstans.
Och de kan kosta en del också.
Ja, poängen med indexfonder är att de är de billigaste fondernas, så avgifterna är låga.
Förra brevskrivaren Ann-Kristin undrade också om USA. Så här skriver hon: vad bör man tänka på när man kanske inte längre bör spara i produkter från USA? Då måste jag börja med att fråga, Alexander, upplever du att folk är intresserade av att spara på annat sätt idag? Alltså att man lämnar USA?
Ja, absolut. Och det är dels utifrån ett strikt så här ekonomiskt perspektiv. Man får känslan av att det kanske inte är det bästa längre. Liksom. Ungefär som den här tidigare frågeställningen. En del kanske också av ideologiskt skäl.
Mm. Vad säger du?
Vi kan absolut se det i statistiken när vi tittar på hur sparare har agerat.
Hur snabbt gick det?
Ja, men det pågick egentligen från det... Så här, det pågick egentligen från det att Trump vann valet. Då steg den amerikanska börsen. I november, då steg den amerikanska börsen väldigt mycket. Då började sparare sälja av lite i USA för att man ville hämta hem vinst. Sen börjar man tycka att nej, men nu börjar det kännas lite osäkert här. Vad är det här för tullsnack? Och det känns inte alls som att det är de här skattesänkningarna och liksom företagsvänliga politiken som han har framför näsan nu. Utan det är ju något helt annat. Då fortsätter man att sälja av USA, och då har man sålt av techaktier och USA-fonder och techfonder i väldigt hög utsträckning och istället köpt europeiskt försvar, men också väldigt mycket svenskt. Alltså man blickar hemåt, köper gammelbank, storbank och verkstad. Så att det har ju varit ett väldigt, väldigt tydligt mönster att man har velat lämna. Men å andra sidan ska man ju säga, det är också fonder och aktier, de här techaktierna som har gått extremt bra under många år. Så att många har ju tjänat ganska bra med pengar. Nu säljer man av och tar plats i något annat.
Vad kan vi tänka på om vi vill rikta om vårt sparande?
Nej, men fortfarande så är det ju så att den amerikanska börsen, den har ju fallit. Den är lite billigare nu, så att direkt tänka, om man var läskigt, det känns inget bra i USA, jag drar och säljer av. Det kan finnas, som Alexander var inne på, ideologiska skäl. Jag vill inte investera i USA, nej, men då, det är ju en sak. Men om man rent finansiellt så tycker jag att man ska ha i åtanke att nu är faktiskt de här stora, stora bolagen, som ju också är många av dem väldigt bra bolag, de är ju lite billigare nu när det har gått ner. Mm. Och det är en viktig aspekt. För är man så att man säljer av så fort det har gått ner och hoppar runt, ja, då är ju risken tyvärr då att man säljer när det har gått ner.
Jag hörde faktiskt flera under den här under våren, den här stora börsraset och så, när det började oroligheterna på riktigt, så hörde jag flera intervjuer eller enkäter i Sveriges Radio med svenskar som under de där röriga dagarna alla sa, ja, men jag brukar sitta still i båten, men nu gick jag iväg till banken och så sålde jag alla, för nu kände jag, nu fick det vara nog.
Ja, men det fanns verkligen ett sånt drag, verkligen. Alltså, vi såg verkligen en sån strömning, tycker jag.
Ja,
man kunde se hos oss exempelvis, man sålde Coca-Cola. Coca-Cola-aktien hade ju inte gått dåligt. Den hade tvärtom stått emot ganska bra. Men det symboliserar ju USA väldigt mycket. För mig blev det ändå någon slags tecken på att... Det
finns också annan läskeblask från staterna.
Absolut, det gör det. Men det var ett sånt tecken, tycker jag, att man vill inte ha USA. Så det fanns absolut sådana aspekter. Men jag vill bara säga det, att ofta så är det så att uppgångsdagarna, de stora, bästa uppgångsdagarna, kommer väldigt tätt på nedgångsdagarna. Och det får man ha med sig.
Den största delen av svenskarnas sparande i premiepensionen ligger ju i Sjunde AP-fonden, som är en global indexfond med cirka 75% i amerikanska aktier. Hur mycket politisk oro krävs för att de ska, som förvaltar till exempel Sjunde AP-fonden, då, ska börja styra om sina investeringar?
Ja, men de är inga hoppjärker som får panik bara för att börsen rasar någon dag och sådär. Och det ska de inte vara heller. Och sen finns det placeringsregler som de måste följa. De kan inte helt plötsligt bara från en dag till annan säga nej, nu är vi inte intresserade, nu ska vi inte ha någonting i USA längre. Utan de har regler där de måste hålla sig inom vissa olika intervall för olika tillgångslag och olika marknader. Så, här. Så ja, de har en viss flexibilitet inom ramen för det, men de kan inte bara helt vända båten 180 grader.
Men hur sammanfattar vi då råden till Ann-Kristin och signaturen snart blivande pensionär? Vad ska man tänka på i de här oroliga tiderna?
Nej, men just att de bästa uppgångsdagarna kommer ofta i nära anslutning till de sämsta. Och missar man de här uppgångsdagarna så får det tyvärr väldigt stor effekt på den långsiktiga avkastningen. Så försök hålla huvudet kallt om det inte är så att man av ideologiska skäl då inte vill investera någonstans. Men rent finansiella skäl, försök sitt still i båten skulle jag säga.
Vi talar om hur försvarssatsningar påverkar vår privatekonomi här i Ekonomiakuten. Sista tidens turbulens har ju stärkt den svenska valutan. Varför, Frida?
Ja, det verkar helt enkelt som att i den här turbulensen så ser många Sverige som intressant att investera i. Det är väldigt ovanligt faktiskt att den svenska kronan stärks. Sverige är en liten öppen ekonomi, det är en liten valuta. Men nu verkar det ju som att när man då söker sig från amerikanska tillgångar, då söker man sig till Europa och däribland svenska tillgångar, och då stärks den svenska kronan. Så att det är lite flödesbaserat, om man får säga så.
Det är precis som du säger. Små valutor som den svenska brukar vara de extra svajiga. Mm. Och dumpas i orostider. Så det är spektakulärt det som händer faktiskt. Mm. Och en teori här nu som jag tror på är att länge har vi hört experterna säga att svenska kronan är undervärderad. Det är sjukt konstigt att den är så svag som den har varit enligt alla sätt att räkna på det. Och det krävdes någonting som blev vändpunkten. Mm. Och det här var den vändpunkten troligtvis som gjorde att fler fick upp ögonen för. Men vänta, den där svenska kronan, vad är det för fel på Sverige? Varför är den så lågt värderad? Mm. Och nu behöver vi ett alternativ till de här dollarna som vi tidigare ville ha.
Stack upp ur fickorna.
Några börjar putta in det i det i svenska tillgångar. Och sen så ser andra, ja men här är någonting som händer. Och då blir det den här positiva spiralen och vändpunkten som man väntade på.
Och vi var inne lite grann på det förut. Sverige har ju finanserna i ordning.
Ja, det var det. Precis. Får vi,
precis. Ja, exakt.
Får vi betalt för.
Nu får vi betalt för det då i en starkare svensk krona. Det är positivt av flera skäl. Det är den svenska kronan kan trycka ner inflationen eftersom importen blir billigare exempelvis. Att det är ju en bra sak av många anledningar.
Hur påverkar vår ekonomi i övrigt?
Ja, och baksidan då, nu är jag partypoopen, är ju att exportföretagen får se sina varor bli relativt sett dyrare på exportmarknaden, så det går, de får lite mindre skjuts i försäljningen. Så det finns ju både för- och nackdelar, men eftersom jag har dragits med nackdelarna av en svag krona så länge, så kan vi väl få glädjas åt det positiva.
Ja, och man kan ju glädjas åt att pizzan i Europa när man ska åka och resa i sommar, den kanske blir lite billigare. Fortfarande så är den ju ganska dyr.
Man måste inte dela den längre och gå hungrig från bord.
Nej, exakt. Kanske
så det är
lite
det som
lättare
är för oss privatpersoner, att det blir billigare att åka utomlands.
Ja, det blir ju relativt sett så stärks ju vår köpkraft när vi är utomlands, när kronan är starkare. Det som är negativt och också för vår plånbok, det är att de här globalfonderna som vi pratar så mycket om i det här avsnittet, de går ju faktiskt tyvärr då ännu lite sämre än vad de annars skulle ha gjort för, på grund av valutaeffekten. Så att, ja, det finns på både plus- och minuskontot här kan vi säga.
Vi börjar närma oss slutet för det här avsnittet av Ekonomiakuten då, om hur försvarssatsningarna påverkar vår, den svenska privatekonomin. Vad ser ni framåt, Frida?
Nej, men vi pratar ju mycket om vad vi befinner oss just nu, där vi pratar mycket tullar och vad tullarna kommer att få för effekter på konjunktur och räntor. Det här som sker nu, att vi också har stora försvarssatsningar i Europa, det är ju faktiskt en game changer att det här händer nu. Och jag tror att det kan bli faktiskt en lite motverkande kraft till det här negativa konjunkturpåverkan, att det kanske kan hjälpa till att lyfta tillväxten.
Och jag väljer att vara optimist på slutet här och tänka att om man nu känner så här, okej, vi kan inte lita på USA i alla lägen där, utan vi måste se om vårt eget torp och stå på egna fötter. Det kanske blir det här lyftet för Europa. Som vi har varit väldigt duktiga på att säga så här, ja men i USA så innoverar man, i Kina kopierar man, i Europa reglerar man. Vi duger inte till någonting, vi är inga tillväxtbolag eller någonting, vi är bara ett museum som ni har sagt. Ja, det kanske nu sträcker på ryggen och säger, vi har smarta människor här, vi har bra kultur här, vi har företag som kan växa, och om vi bara liksom tror på oss själva, och det är psykologiskt.
Jag så kan vi bli innovatörerna, kopiatörerna och museet i ett och samma.
Som eller sluta vara bara museum.
Som amerikanerna kommer att betala museinträde till.
Tack SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén och tack Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Och du som lyssnar, mejla gärna dina frågor om ekonomi till ekonomiakuten@sverigesradio.se. Inspelningstekniker var Daniel Högberg, producent Erik Lagqvist, själv heter jag Maja Åström. Och Ekonomiakuten görs av SMT.
Varför lyssna på ett program som porträtterar helt vanliga svenska fåglar? Författaren Thomas Bannerhed, som gör nya avsnitt av Bannerheds bevingade vänner nu i vår och på försommaren, säger så här.
Jag tror att man kan få syn på fåglarna på ett lite nytt sätt. Det har jag ofta fått beskrivet för mig. Att lyssnare får syn på fåglar som de kanske bara har hört eller hört talas om. Och så upptäcker de fåglar även i sin närhet genom programmen. Sen det andra är, alltså vi lever i en galen värld. Och att då uppmärksamma fåglarna som står för en sorts skönhet och beständighet tycker jag känns viktigare än kanske någonsin. Jag tror människor behöver skönhet och tecken på varaktighet. Att vissa saker består även i en tid som domineras av Putin och Trump. Fåglarna vet inget om den här galenskapen utan de lever sina liv. Och det är något ganska vackert och lite trösterikt över det.
Thomas Bannerhed ger oss poetiska fågelporträtt och Reine Brynolfsson läser hans betraktelser. I Bannerheds bevingade vänner, lördagar hela våren.
Veckans avsnitt handlar om enkelbeckasinen och sänds imorgon lördag 10:10 på förmiddagen. Och så kan du lyssna på alla avsnitt som har gjorts hittills i Sveriges Radio Play. Då söker man bara på Bannerhed. Nu i P1 denna fredags eftermiddag ska det handla om stil och konst i vacker förening.
Det finns många konstnärer som inte bara väckt uppmärksamhet med sin konst utan också med sin stil. Jean-Michel Basquiat hade till exempel dyra Armani-kostymer som han gärna barna har målade. Den japanska konstnären Yayoi Kusama klär sig alltid klänningar som är lika prickiga som verken och skapar. Och Andy Warhol hade ett helt bibliotek av blonda peruker som gav honom hans igenkännbara look. Och Robert Rauschenberg, han med geten och bildäcket, var verkligen inte rädd för att tänja på garderobens gränser. Något som gjort honom till en favorit för många modeintresserade.
Han kom in med, första gången kom han med silverkostym. Han med sina amerikanska med boots. Och han kunde stå timmar bara och bestämma slips. Så han var ett föredöme för hur man ska klä sig.
Välkomna till Stil, jag heter Susanne Ljung och i veckans program ska vi glänta på dörren till några konstnärs garderober för att titta närmare på hur deras sätt att klä sig har fascinerat och inspirerat, inte minst modeskapare. För det är inte bara själva konsten som satt fart på fantasin hos designers som Piet Mondrian hos Yves Saint Laurent, Salvador Dalí hos Elsa Schiaparelli eller Andy Warhol hos Gianni Versace bland många, många andra. Inspirerat har också deras kläder och personliga stil gjort. Fråga till exempel Calvin Klein. Han älskar konstnären Georgia O'Keeffe, känd för sina målningar av stora blommor och solblekta djurkranier och inte minst för sina sensuella målningar av blommors ståndare och pistiller som fick fart på fantasin när de först ställdes ut på 1930-talet. I början av 1980-talet köpte Calvin Klein hennes målning Summer Days från 1936 för $1 miljon, vilket var mycket då. Men Calvin Klein nöjde sig inte bara med att skaffa sig Georgia O'Keeffes konst. Han lät även charta en helikopter och reste till hennes hem i New Mexico tillsammans med fotografen Bruce Weber för att dokumentera sig själv i och kring hennes hus, till och med liggandes i hennes säng. Bilderna blev så småningom till annonser för hans märke. Men så både inredde och klädde sig Georgia O'Keeffe som hon målade, med enkel elegans utan onödiga utsmyckningar. Något som slog an hos minimalisten Calvin Klein. Själv var Georgia O'Keeffe däremot aldrig särskilt intresserad av mode, men hon hade redan från unga åren säker stil om en ovanlig före sin tid. När hon var tonåring under det tidiga 1900-talet hennes klasskamrater klädde sig i dåtidens mode med smala midjor, rosetter, ovalanger och konstfulla frisyrer, så bar Georgia O'Keeffe istället löst sittande dräkter i brunt och håret bar hon bakåt struket, ofta samlat i en enkel fläta. Och den avskalat enkla stilen fortsatte hon med livet ut. När hon många år senare fotograferades av den uppburne fotografen Cecil Beaton för ett reportage i Vogue i samband med sin 80-årsdag, så poserade hon i lång svart rock med vida ärmar och vit blus med stilen brås av metall i halslinningen. På bilden ser man hennes ansikte utan smink och fåret av solen med det grånade håret uppsatt i en elegant lös knut på vilken en stor svart hatt med vida brätten vilar. Genom att titta närmare på kläderna som konstnärerna bär kan vi lära oss en hel del om både deras liv och konstnärskap. Det menar i alla fall den brittiska modejournalisten Charlie Porter som har skrivit boken What Artists Wear, vad konstnärer har på sig. Han har tidigare skrivit om mode för The Guardian och Financial Times, och i What Artists Wear så kartlägger han vad några av samtidens största konstnärer har eller hade på sig och vad det berättar om dem. Boken är en slags kärleksbrev till klädernas makt och möjligheter och till konstnärerna som brutit och skapat nya regler även i sina garderober. För Charlie Porter började intresset för konstnärers kläder med en bild på den amerikanska konstnären Agnes Martin.
Where is it? Here we are. It was a photo that was in the catalogue for an exhibition of her work that was at Tate Modern in London. It's a photo of her at work in her studio in New York. And the photo was taken in 1960.
En svartvit bild på ett reklamblad kom åt någonting hos journalisten Charlie Porter. Fotot föreställde 60-talskonstnären Agnes Martin i sin studio. Hennes hår var flätat, hennes rygg lätt böjd.
And she's wearing this quilted jacket and trousers, they're matching, and the quilting's on the diagonal, it's like this diamond quilting.
Hon har på sig en quiltad arbetsdräkt. Bilden fick tiden att kollapsa, säger Charlie Porter.
And I remember seeing it and I remember just being so excited by the garments, and it really had this effect on me where it kind of made time collapse, and it made it feel like I was with her in a way, and it brought me closer to her, and I found it fascinating that it was clothes that did that.
Det kändes som att Agnes Martins kläder förde honom närmare henne och hennes minimalistiska konst. Abstrakta, spröda rutnät och ränder i dämpade färger. Det här ledde till att Porter började gräva vidare i konstnärers garderober. Och grävandet blev till boken What Artists Wear. Här utforskar han Andy Warhols jeans, Frida Kahlos kostym och Joseph Beuys filthatt. Vad de hade på sig och varför. Och hur kläderna speglade deras konstnärskap. Det som blottläggs när man börjar rota i en konstnärs garderob är konstnärens vardag och arbetsprocess, förklarar Charlie Porter. Och genom det framträder nya lager av konsten.
When you look at an artist's clothing, or when you would talk to an artist about their clothing, what you're really talking about is their day-to-day life. When you talk to anyone about their clothing, you're talking about their day-to-day life. And so when you ask an artist about their clothing, they immediately start talking about how they feel about their work, like what their day is like, what their studio is like, what their working practice is like, all this stuff that then reflects on the work and appears in the work. You can actually find out by going in through the side and by asking about clothing. So there's so much that comes up.
I found this completely relaxing, that this is my rhythm today at this time of the day. It is 11 o'clock.
Louise Bourgeois i Nigel Finchs dokumentär från 1994. Hon visar upp sin metronom. Den är viktig för hennes arbetsdag.
I had the absolute good fortune to begin my research in the home of Louise Bourgeois.
Resan genom konstnärernas garderober började i just hennes, Louise Bourgeois, hem i New York. Världens kanske dyraste kvinnliga konstnär som dog 2010. Mest känd är hon för sin skulpterade jättespindel, 9 meter långa Maman. Men hennes mest berömda outfit är troligen ap-pälsen som hon fotograferades i av Robert Mapplethorpe. Den får mig att känna mig som en björn, sa hon.
Louise Bourgeois is fascinating because she completely straddles this era in which the role of clothing and art completely changed.
Louise Bourgeois karriär skär igenom en tid när tyg och kläder slutar vara något som enbart avbildas i konsten, utan även blir konst. Hon växte upp i ett välbärgat hem, klädd i Chanel och Poiré. Men som konstnär var hon i perioder fattig och arbetade ofta enkelt klädd. Det här var innan Helmut Lang började klä henne som sin musa.
She had such strong emotional ties to her clothing. She suffered from trauma as a child and she kept all her clothing to try and understand and keep her memories and work through her memories.
Den traumatiska uppväxtens smärtsamma minnen låg inkapslade i barndomens Chanel-dräkter som hon aldrig slängde. Hon förvarade dem i sitt hem i nästan hela sitt liv innan även de blev till konst.
But then later in life she suddenly realized that she could actually use these clothes as part of her work.
Barndomens plagg blev byggstenar i rumsuppsättningar och installationer. Ett kapitel i Charlie Porters bok är tillägnat Joseph Beuys. Han skapade en slags uniform för sig själv, berättar författaren.
Boys wore every single day a felt hat, a white cotton shirt, a German white cotton shirt, a fishing vest and Levi's jeans. And he wore this uniform every single day. And for him, it served two purposes. It was completely functional. Like, all these garments worked. He needed the felt hat because he suffered injuries in the war to his head. So he had a metal plate in his head, so he needed a felt hat to keep his head warm. And then the jeans, the shirt and the fishing jacket, they all worked for him. But then he also saw them as pieces that could stand in for him. He understood their shamanic power and he believed in shamanism and he believed in this sense of things that can stand in for you.
Beuys, som alltid bar en filthatt, en tysk skjorta, fiskeväst och jeans, såg kläderna som en slags ram. Uniformen blev som en ersättare för honom. Något som symboliserade honom, förstärkte honom.
And Beuys became one of the most recognizable artists of the 20th century, very much through his choice of clothing. I have a quote from him in the book where he says about that the hat could stand in for him. It was fascinating to consider an artist who thought about his clothing so much and really used his clothing so much and actually made it part of his art.
En konstnär som har uttryckt sig genom kläder på ett oväntat sätt är Yayoi Kusama, säger Charlie Porter. Numera är hon känd för att alltid ha på sig prickigt. Men när hon var en svältande, kämpande konstnär i New York på 70-talet såg det annorlunda ut.
Known around the world, and her look is known around the world because she wears polka dots. But actually, if you look back to her earlier years, she used clothing as an attempt to try and find a space for herself in which she could work. And she was completely and penniless. She lived in poverty. And she was finding that there were these white male artists who were taking her language and finding fame with it. And she wasn't getting any recognition at all. She was going nowhere.
Ständigt plagierad och utan erkännande började hon göra performancekonst med kläder som hade stora hål för könsorganen.
She realized she needed to break out of the traditional gallery system and she needed to do something to try and find a space for herself. And so she pushed into performance art. And in this performance art, clothing played a huge role. It was often about what repulsed her. She said that she was repulsed by sex and repulsed by both the male and female body, or at least the male and female sex organs.
Och senare släppte hon en klädkollektion.
Her clothes became part of commerce. So actually we can see often that clothing plays a really important role in how an artist develops and how an artist tries to find a language for themselves.
Kläderna spelar en viktig roll i en konstnärs jakt på sitt språk. Inte minst för Agnes Martin, som Charlie Porter inledde sin resa med.
I found Martin particularly fascinating because she always wore functional clothing. She was born in 1912, I think. And she grew up in an era where there were still no rights for women. But she was queer, she was schizophrenic, she was interested in Buddhism, and these were all things that women weren't meant to be in America in the 20th century. And actually, by looking at her functional clothing, we can see that her life was about trying to function as a human being, about trying to find a space in which she could be herself in a society that didn't want her to be herself.
I hennes funktionskläder kan vi hitta hennes kamp för att fungera i ett samhälle som inte vill ha någon som hon, säger författaren. Schizofren, queer och nyfiken på buddhismen.
That's what I wanted to tap into with this book, is to try and start picking apart this language and picking apart this messaging. But I was also thinking as well that actually an artist's life is very, very particular and different from most people's lives.
Konstnärers liv är annorlunda från de flesta andra människors liv. Vi är många som klär oss för andra under våra arbetsdagar.
But the thing about artists is that often their working day is just in the studio. They don't have to impress people in that way. So there's something more purified about the way they can dress, because they can dress just how they want.
Men konstnärer arbetar ofta själva i en studio. De är ofta ensamma. De behöver inte imponera eller övertyga någon. Det finns något rent i deras klädval, säger Charlie Porter, eftersom de kan klä sig hur de vill.
And that's why I found it so fascinating, because if you were to write about, say, actors or musicians or architects, you'd have to talk about the way they are in public. Whereas actually with artists, unless they choose to do that as part of their art, they don't have that as part of their working day-to-day life. So it's actually a really purified way to look at the language of clothing.
Redan i början av 1980-talet, innan gemene man började bära mjukisbyxor till vardags, så gick den amerikanska konstnären Julian Schnabel omkring i pyjamas överallt. Han hade då slagit igenom i sina så kallade plate paintings, det vill säga tavlor på vilka han hade klistrat fast delar och krossade tallrikar, inspirerad av mosaik av den katalanska konstnären Antoni Gaudí. Ett intressant och utmanande sätt att ifrågasätta vad målning egentligen kunde innebära, tyckte somliga. Andra ansåg att det bara var ett lättköpt trick att skaffa sig uppmärksamhet på. Just den typen av kritiker fick vatten på sin kvarn då Julia Schnabel även verkade ifrågasätta vad korrekt klädsel var genom att dyka upp på olika evenemang klädd i randiga pyjamas, skjortor och pyjamasbyxor. Och bättre blev hans rykte inte efter att han sa att han var det närmaste Picasso man kunde komma idag, eller med hans egna ord, I'm the closest thing to Picasso that you'll see in this fucking life. Sen dess har Julian Schnabel skördat stora framgångar som både konstnär och filmregissör. Han både skrev och regisserade filmen Basquiat, den svarta rebellen, om konstnärer som Michel Basquiat, och filmen Before Night Falls. Och 2007 fick han pris som bästa regissör på Cannes-festivalen med Fjärilen i glaskupan. Filmen om modetidningsredaktören på Elle som fick en stroke föll i koma och hamnade i locked-in-syndrom där man ser och hör men har svårt att meddela sig med omvärlden. Den nominerades även till 4 Oscars. Idag är Julian Schnabel rik som ett troll och ingen ifrågasätter hans fäbless för pyjamas. En person här i Sverige som har träffat otaliga konstnärer och som själv alltid haft ett särskilt öga för mode och stil är galleristen Björn Wetterling. Han har arbetat med några av de största namnen i konstvärlden och håller fortfarande till på Wetterling Gallery i Stockholm som han grundade på 80-talet. Men konstnärers klädstil, nej, den är han inte särskilt imponerad av.
Konstnärer, min känsla är att de alltid är så snygga.
Nej, det tycker jag, nej för fan. En del kan komma som hösregn. Man upplever ju då att en konstnär är väldigt speciell eller något sånt där skit. Eller, de är precis som vanligt folk.
Tror du att det är att vi vanligare kanske mer har sett dem just när det är vernissage?
Absolut, så är det.
Ute är det grått och kallt och det regnar på tvären. Men inne på Wetterling Gallery har jag just slagit mig ner mitt emot vädrets raka motsats.
Hej, jag heter Björn Wetterling och vi sitter just nu på mitt galleri i Kungsträdgården som jag har varit i 41 år drygt. Tar du Frank Stella som då är en av mina absoluta idoler, eller vad han gick bort för ett år sedan. Han klädde sig inte speciellt. Han skulle aldrig i ditt liv kunna förstå att han var en av vår tids största konstnärer. Finns inte på kartan.
Hur såg han ut?
Ja, han såg vanlig ut.
Och vanlig för mig när jag tänker på en äldre man, då är det ja. Så beige kin och så en
ja, ungefär så.
Min tes om att konstnärer alltid är snygga har som ni märker fått sig en rejäl törn. Men undantag finns det ju alltid.
Den som var absolut outstanding av alla konstnärer var Robert Rauschenberg.
Vill du berätta för mig, hur såg han ut?
Han kom in med, första gången kom han med silverkostym. Han med sina amerikanska med boots. Jag har fått 2 par av honom. Amerikanska ormskinsstövlar. Och han kunde stå timmar bara och bestämma slips. Så han var ett föredöme för hur man ska klä sig. Sen under välklädda kan ju väldigt många vara. Till exempel Bernard Venet som jag hälsade på i förrgår. Var ju en sån som klär sig väldigt snyggt. Men neutralt.
Hur är en snygg, neutral konstnärsstil? Hur ser den ut?
Ja, men den ser ut som alla andras. Antingen en svart kostym eller mörk kostym. Ibland är den ljus. Och sen är det traditionellt bruna eller svarta skor.
Och är det samma för damer då? Eller är det just här?
Damerna klär ju upp sig ordentligt. Den som klär sig spektakulärt, det är ju Natalia Edelmont. Jag ska visa en bild av henne så får du se hur hon klär sig, va?
Björn börjar scrolla på mobilen och räcker över den till mig med en bild.
Wow, okej. Det här är alltså Natalia Edelmont. Ja. Vill du berätta för mig vad hon har på sig här?
Ja, det är väl Dolce & Gabbana hon har på sig, de här tuttarna här.
Ja, det är så som gröna strutpattar, ja. Kan man säga.
Ja, det kan man lugnt säga.
Ovanpå en figurnära lila topp bär Natalia 2 spiralformade kupor i limegrönt som för tankarna till blomknoppar. Till det har hon en vid, vågigt texturerad kjol i samma gröna färg, lila strumpbyxor och silvriga skor.
Hon ser ju ut som ett konstverk själv.
Ja, hon är ju det. Och det är ju inte, det här är ju bara en del. Hon klär sig alltid så när hon då ska göra någonting. Och när vi var i New York för några år sedan på Guggenheim på en välgörenhetsmiddag. Och när hon går ut taxen in på Guggenheim så alla fotografer utan undantag tog henne som the superstar. Fast ingen visste vem hon var. Hon har en självklarhet i sitt sätt att klä sig. Det är görsnyggt tycker jag. En del är ju formidabla då, och klä sig snyggt eller elegant. Då en del är som gråmusar. Men karar överlag klä sig pisstråkigt. De har även så om de då har dyra kläder på sig, så är det ju kom och hjälp mig att dö.
Du utstrålar ju inte kom och hjälp mig att dö i din outfit idag. Kan du berätta vad du har på dig för någonting?
Ja, nu har jag på mig den här, så har jag designat själv. Så jag har en skräddare i Singapore. Skorna har jag sytt i Gamla stan.
Och du har, för de som lyssnar här då, du har ju gula strumpor. Ja. Gula detaljer på byxorna, gylfen är gul till exempel. Ja, och skjortan är ju också med rosa knappar, den är blå. Och...
Ja, det är genomtänkt från skräddaren, blir jättenervös när jag kommer.
Varför då?
Kommer en sån som jag så blir det krångligt. Va? Det är ju ungefär som att det är alltid lätt att säga nej. Därför att då slipper du konsekvenser. Säger du ja, då åker du på konsekvenser.
Vad kan det bli för konsekvenser?
Ja, det kan bli vad som helst. Då, va? Framförallt blir det ju dyrt om man gör så här. Va?
När jag klär mig i många olika starka färger känner jag mig ofta mer utklädd än uppklädd. Men Björn, han ser inte det minsta utklädd ut. Tvärtom känns det som att han alltid gått klädd så här. Men har alltid varit så.
Nu har jag gjort det här till en grej att vara klä mig som jag gör. Va? Min andra fru som jag levde ihop med 22 år sedan, som gick bort. Hon var alltid så nervös när vi skulle gå bort att hon la kläderna på sängkanten så att inte jag skulle busa. Va? Och sen när hon gick bort så blev det mer och mer. Och nu är det utstuderat det jag klär mig. Va? Jag började med slipsar, sen skärp och sen blev det skjortor och byxor. Och skor också. Jag har inga bruna eller svarta skor. Män är flockdjur på ett helt annat sätt än ni kvinnor. Det är ju så här, jag hatar att gå i, vad heter det, frack eller vad heter det, smoking. Det är vidrigt, fruktansvärt fult. Men det är naturligtvis stiligt i många ögon. Va? Men det, då vi män blir bara totalt neutrala. Medan ni då blommar upp så har görsnygga kreationer på er. Va?
Om du måste sätta på den smoking?
Ja, då sätter jag på mig ett rött bälte eller någonting som gör att jag avviker. Antingen har jag en jätteförmån av det, därför att de då inte riktigt vet hur de ska hantera mig. Va? Eller så blir de rädda och då blir det svårt. Va?
Om man är en man i flock och vill börja, alltså hur börjar man då?
För
då
kan... Börja försiktigt i så fall så man känner sig trygg. Kan börja med färgade strumpor eller... De här skorna är inte speciellt, vad heter det, utmanande, va?
Nej, alltså de är ju väldigt fina. Men de är inte, men jag förstår, det är inga struttuttar.
Nej, det är inte så. Men jag klär mig det jag tycker är snyggt. Och det är ju en subjektivt. Du kanske tycker jag ser ut som ett ösregn, va? Det skiter jag i, va? Bara jag känner mig trygg i det här, va? Och sen ska jag också, jag brukar säga till alla mina kollegor och anställda som jobbar med mig. Klä dig så att om kungen kommer in här ska du känna dig bekväm. Du ska inte känna, nej, jag har glömt mina skor, har inte putsat dem. Eller, du måste känna dig trygg i din egen fit.
Man ska alltid vara redo för kungligt besök.
Du ska alltid vara redo för kungligt besök, ja. Eller om, vad heter han, Trump eller någon annan kommer in. Då ska du säga, jag är kung här. Tjena, välkommen.
Vad tycker du om min stil? Alltså, har jag någon potential för att...
Ja, det var ju det. Jag såg det. Du är ju den där jättesnygg kjolen. Men sen är du ju precis som vanligt då, va? Du är svart som alla andra. Du är snygg, väldigt snygg kavaj, eller kofta, vad du kallar det, även den här. Men det är ju... Det faller in i mönstret.
Fasiken. Okej, vad skulle jag kunna göra för att se mer ut som en konstnär?
Nej, men du ska se ut som vad du själv känner. Det behövs ju så lite. Det behöver bara vara lite färg, lite någonstans. För du kan få se min rock som jag har, den gröna rocken som jag har. Jag har satt andra knappar på, va? De där knapparna.
Björn pekar på min skinnjacka som ligger slängd över en fåtölj.
Sätt dem på rosa istället. Får du en helt annan touch.
Jag ska hem och byta ut knapparna. Det är ju en bra början, kanske.
Ja, men det är så lite som behövs. Titta på min jacka sen.
Men du tycker ändå att jag har någon form av...
Ja, men det är absolut. Jag kan inte sitta och sota ner det här. Det är snyggt, men det är ju ändå som alla andra. Fan, du kan göra lite bättre. Ja, men som med skorna. Hade du haft rosa skor på dig så hade det blivit en helt annan sak. Va?
Vet du att jag hade såna här röda och så sålde jag dem?
Varför det då?
För att jag alltid valde de svarta.
Därför att alla andra gör det. Du vill känna dig trygg i miljön. Det är ju också så här att det beror på vad du har för inställning. Jag är ju görgammal, jag är 78 år i år. Men jag är ju lika nyfiken fortfarande. Mina kompisar som då är pensionerade, ja, de pratar dåtid, det är skit jag i. Jag vill prata framtid, jag har inte så jävla många år kvar, va. Jag vill göra ett statement innan jag går till himlen. Jag brukar säga att jag ska ha Rolling Stones account get certification i kyrkan. Men vi får väl se hur det blir.
Det går nog att lösa, men det tar vi då, tänkte jag.
Björn går iväg mot kontoret för att visa upp sin jacka och jag hakar glatt på. Den här gråa lilla musen kan behöva lite inspiration.
Det var svarta knappar, nu har jag bytt till rosa. Samma sak här, det var svarta knappar här på den här gröna. Det blir ju en helt annan grej, va?
Hade du både dem på dig idag när du kom hit?
Ja.
Innan jag rör mig mot närmsta knappaffär så har jag en sista grej jag vill ha svar på. Jag behöver i alla fall 3 stycken inspirationskällor. Jag vill ha en prispall. 1, 2, 3.
Alla konstnärer är inte så snygga då, som jag har tänkt.
Absolut inte.
Men om du skulle säga 3 konstnärer som klär sig jävligt bra.
Jag kan bara säga Rauschenberg, Rauschenberg, Rauschenberg.
Du har lyssnat på Stil i P1. Vi som gjort programmet är producent Erik Schelin, reporter Johanna Goretzka och Petrina Hinas, tekniker är Christer Åreteg och Astrid Anka Krona och programledare är Susanne Ljung. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Tack för oss, vi är tillbaka nästa vecka och vill ni så kan ni även följa oss på Instagram Stil i P1.
Katarina Barling, Niklas Källner och Jonathan Lindström utgör panelen denna vecka i direktsända Spanarna. Programledare är Kattis Ahlström och det börjar om 4 minuter. Här är Sveriges Radios P1, klockan är 3.
Polisen har avslöjat en mordplan mot rapparen Yasin, uppger Aftonbladet. Planen ska ha varit kopplad till Yasins spelning ikväll på Brännbollsyran i Umeå. 2 yngre personer ska ha gripits. Aftonbladet skriver att mordplanerna ska ha kommit till polisens kännedom efter att de beslagtagit en telefon där ett grovt brott ska ha planerats mot artisten. Yasin är en av Sveriges mest kontroversiella men också mest inflytelserika rappare. Han har tidigare dömts till fängelse för förberedelse till människorov och för grovt vapenbrott. I Frankrike blir det från och med den 1 juli förbjudet att röka på platser där barn vistas, till exempel på stränder.
Super, parce que la plage c'est un endroit avec l'air pur quoi et quand tu sens la cigarette c'est mauvais quoi.
Ett toppenbeslut, säger en 8-årig flicka på en strand till BFM TV. För henne är det självklart, stranden är en plats med frisk luft och cigarettrök luktar illa, kommenterar hon. Från den 1 juli är det alltså, enligt fransk lag, slut med fimpar i sanden. Men det är inte bara stränder som omfattas av rökförbudet utan även parker, busshållplatser och utanför skolor och sportanläggningar. Överallt där det finns barn. Böter kommer att vara 135 euro om man bryter mot det här. Enligt statistik från franska hälsoministeriet har rökandet i Frankrike allt mer blivit en klassfråga och allt färre yngre välutbildade röker. Det nya förbudet gäller inte heller överallt. Det är fortfarande tillåtet att röka på många uteserveringar i Frankrike och det är tillåtet att använda e-cigaretter. Cecilia Blomberg, Paris.
I Nigeria har minst 88 personer dött efter stora översvämningar till följd av kraftiga skyfall. Flera hem ska också ha svepts bort i översvämningarna och nigerianska myndigheter uppger att dödssiffran befaras att stiga. Minst 10 personer har omkommit och 6 saknas efter ett ras i ett stenbrott i Indonesien. Över 20 personer fastnade under bråte vid kollapsen. Drygt 10 har räddats från bråten under sökinsatsen. Flera av dem har allvarliga skador, uppger lokal polis.
Så vädret ikväll och i natt blir det molnigt i södra Götaland och regn i delar av Norrland i övrigt klart väder. Imorgon lördag blir det soligt i södra Götaland, i resten av Götaland och Svealand växlande molnighet. Södra Norrland halvklart till mulet, i norr någon regnskur. I norra Norrland ska säga först regn men sen uppklarnande. 15-20 grader i söder och 5-15 grader i norr.
Radiosporten inleder med fotboll. Det har varit på gång länge, men nu är det helt klart. Storstjärnan Trent Alexander-Arnold har skrivit på ett 6-årskontrakt med spanska giganten Real Madrid. 26-åringen ansluter till klubben redan på söndag och är därmed spelklar lagom till klubblags-VM i mitten av juni. Mer fotboll blir det ikväll för Sverige som kan säkra gruppsegern i Nations League. Vi hör Johanna Rytting Kaneryd.
Det är ju två extremt motiverande matcher att spela. Och jag menar, det här också är ett bra tillfälle för oss att verkligen få saker på plats. Vi vill såklart göra ett bra mästerskap, men nu främst är det att vinna gruppen i Nations League. Och det börjar med Italien. Så att, jag känner mig sjukt motiverad i alla fall att spela den här matchen. Och, ja, det gäller att ta vara på varje tillfälle man har inför mästerskapet också. Vi har inte många dagar tillsammans.
Sverige-Italien ikväll 18.20 i P4 och SR Play.
Här är Spanarna i P1. Programledare Kattis Ahlström.
Kära lyssnare, så hjärtans välkomna ni är till Studio 13 där vi sitter samlade. Och vi säger grattis till Vera och Veronica när vi snart lämnar den ovanligt svala månaden maj och kliver in i sommaren tillsammans med Katarina Balling, statsvetare, författare.
Ja.
Med mera. Jonathan Lindström.
Ja.
Ja, vetenskapsentusiast och författare.
Och arkeolog.
Och arkeolog, inte minst.
I första hand.
Ja. Men ni har ju så många titlar, vi kan inte älta dem varje gång. Och Niklas Källner,
ja,
journalist och smalltalker.
Ja, det är det jag är. Ja. Ja. Du, ser mig på en fest, står småpratandes. Ja.
Ganska långt in på småtimmarna också. Du gillar ju småprat, Niklas.
Ja, men, jag gillar. Jag har slagit ett slag för det där eftersom att det har varit så... Under många år, det är inte lika mycket längre, så var det lite sådär, man såg lite ner på det här med småpratandet. Mm. Och då ville jag lite uppvärdera det där, så jag skrev en bok för ett tag sedan.
Ja, och den har ju slagit igenom, får man säga. Och många har kanske fått lite lättare med småtag. Men jag tänker mig att vädret kan vara tjatigt, men det har ju pratats, ligger det kanske på topplistan nu att det har varit så en kylig? Den är ju inte så, har ju inte varit så mycket kallare än vanligt. 1,6 grad, så ja. Jag läste, mindre.
Känt, jag blåst det är mycket. Så mycket. Ja.
Men jag tror, alltså, någonting som har, liksom, har kommit upp dit är ju vad dyrt det är nu för tiden. Det är någonting som många säger,
ja.
Tycker jag, när det gäller småpratet. Alltså från att du sa, ja, det är kallt.
Ja, man kan inte handla på Ica eller andra affärer.
Kaffet, 89 kronor.
Ja, precis.
Mm. Mm. Är det på topplistan?
Ja, det ligger nog väldigt högt upp, skulle jag säga. Ja.
En annan snackis brukar det bli när bokmässan, som ju är i september, de flesta av er brukar vara där och sätter smyga runt i lokalerna i Göteborg. De släpper ju sitt tema då vid den här tiden, och nu har det då kommit ut att det ska handla om kärlek i alla dess perspektiv, från skönlitteratur och poesi till filosofi och psykologi. Och romantikens ideal och så vidare. Erotikens roll till komplexa frågor då.
Mm.
Sexuell identitet och annat. Det har ju du ägnat dig åt, Jonathan, en hel bok.
Ja, en bok. Praktiken vill jag inte prata om nu. men jag har skrivit en bok om stenåldersex och allt möjligt. Sexets historia i Norden under 14 000 år. Så att fråga på.
Du kan ju det här. Jag tänkte först fråga vad ni tycker om temat i vår tid. Att det är det här temat, kärlek.
Ja, men det ligger väl lite i tiden. Det här borde ju egentligen Jessica, som annars brukar vara här, prata. Och jag tror hon har varit inne på det här. Att det är väl en sån genre nu som har liksom börjat... Från att deckare har varit så dominerande i så många decennier.
Så kommer romance.
Ja, romance nu. Ja.
Men då måste jag ändå fråga. Därför att någonting som är vansinnigt tråkigt, det är kärleksscener på tv när de avbryter, när folk träffas eller i deckare eller någonting sånt där. Har det förändrats på något sätt?
Alltså nu förstår jag inte. När...
Akterna i sängen tänker du på?
Ja, nej, men alltså folk träffas i en långfilm och så blir de ihop och så ska de ha nakenscener eller halvnakenscener. Ja. Och det är så tradigt och det...
Men du tycker att det är långt tråkigt?
Det, finns det någon de som blir roade av det, tänker jag mig?
Ja. Okej.
Okay. Eller?
Jag tar tillbaka.
Hur var det på, för 2000 år sedan? Vad blir man road av då?
Ja, då så skulle jag väl säga så att det finns väldigt mycket nakenbilder från forntiden.
Ja.
Och det är gudar och gudinnor som framställs nakna med erigerad penis och med bröst och allt möjligt.
Mm.
Och grejen är att man ska inte tro att folk sprang omkring nakna i övrigt, utan det vi ser utav klädedräkten är att det var mycket kysk. Och sen finns det ett väldigt roligt exempel på hur man kunde trixa till det, och det är danska stenålderskvinnor som begravdes med skinnblusar, och på dem så hade de bärnstenspärleapplikationer som återger bröstens rundning och bröstvårtorna.
Oh.
Så att de hade en sorts nakenkostymer. Men ni anar där att det fanns en prydhet redan då.
Jag förstår. Ja. Men du har ju studerat 4000 år. Nu kommer det här temat här på Göteborg, och romantik och kärlek och så vidare. Man ser ju liksom det fluktuerar. Nu är det ju unga har inte så mycket sex till exempel, medan äldre har mer sex.
Mm.
Ja. Har det gått liksom fram och tillbaka i historien, Jonathan?
Grejen är att jag tror det där har legat ganska stabilt. Man börjar i 14-15 års åldern att döma utav gravfynd. Alltså nu, det här kan låta lite krångligt. Jag kan inte gå in på
varje... Men
det handlar om olika åldersgrupper som man kan utläsa. Och sen var det ju inte så många som blev äldre. Så att...
Men då kunde man ju inte studera det. Nej.
Nej, det fanns en naturlig avgång där då.
Okay.
Så att jag skulle vilja säga att det var väl Svensson 6 från början till slut. Okay. Inget märkvärdigt.
Men är vi nöjda med temat då för året?
Ja.
Ja, men det låter väl jättesnällt och fint.
Ja, och sen får jag bara säga en sak. Sex har aldrig varit så bra som det har varit de senaste 50 åren. Glöm alla idéer om romantiska bakgrunder och så, men det behöver vi inte gå
talar
in på.
Talar du om egen, alltså, eller?
Ja, i och för sig, rätt trevligt har jag haft ibland. Men framförallt då, historiskt, mänskligt, jämlikhet mellan könen, samtycke, allt sånt där.
Bra.
Ja.
Vi är på rätt väg.
Tack.
Och du får på den inslagna vägen fortsätta att promenera på den. Varsågod, Jonathan Lindström, för det är du som...
Ja, tack. Och då, till skillnad från Niklas som ägnar sig åt småprat, så brukar jag föreläsa. Och jag börjar nu.
Ja, varsågod. Ja.
Och då är det... Och jag släpper manus med en gång här. Därför att jag måste bara visa här. Jag har tagit med mig, jag håller på just nu och forskar på hällristningar från...